Det här är... Nej, jag vill inte börja en podd sådär. Jag vill inte börja en podd sådär. I alla fall, nu började vi det så i alla fall. Det här är Artists Alive, säsong 2, premiären. Wow! Och jag sitter här med Claire Sukup.
Hej!
Wow, hur är det?
Det är bra, det är bra. Det här är första gången jag någonsin spelar in en podd, tror jag.
Yes, och hoppas att det inte är första och sista gången. Nej. Utan att du fortsätter.
Absolut, det hoppas jag också.
Yes, och vi kommer prata om din debut-EP du släppte i höstas. Yay! Men först så tänkte jag att mina lyssnare skulle få lära känna dig lite grann först. Så kan inte du bara berätta lite grann om vem du är?
Jag heter Claire, jag är 20 år gammal och är musiker. Jag sjunger, proddar, spelar gitarr, piano och lite sånt där. Och det just nu är det jag försöker att jobba mot. Att kunna jobba heltid med musik, helt enkelt. Och jag släppte min EP 29 november. Den heter Silent Echoes. Skrev och producerade den själv. Och sen så var det en grym tjej som heter Karin Hallin som mixade den. Och det är just det jag gör.
Yes! Och ni kommer få veta lite mer om EPn alldeles strax. Men först så skulle jag bara vilja göra ett service announcement.
Okej.
Och det är att säsong 2 är här. Alltså det är helt sjukt. Oj, nu börjar min Apple Watch regga. Min Apple Watch blev så exalterad. Den bara, wow, säsong 2, wow! Nej, men det är så himla kul. För att den här podden har jag på mig nu i ett år. Och det känns så himla sjukt för att jag har lärt mig så himla mycket från det som började som en skoluppgift som jag blev underkänd i.
Jaha, men det visste
inte jag. Har det nu blivit en populär podd och det känns så himla sjukt. Det känns så himla kul för alla saker jag har fått vara med om det senaste året. Ja. Och alla människor jag lärt känna som dig och alla gäster jag varit med om, eller varit med om, haft med i podden för att jag har... Ja, men det var så himla roligt, verkligen, att få lära känna nya, coola människor som sätter musik och konst på livet och som kan dela med sig av hur de mår. För det är extremt viktigt, för att jag känner att i slutet av säsongen så började jag gå ifrån det format som jag egentligen hade planerat, och det är att öppna upp en bredare dialog om hur vi faktiskt mår. Och jag känner att det är någonting jag ska jobba med lite mer den här säsongen. För att det är jätteviktigt för er som lyssnar att ni kan ha en öppen diskussion om hur ni mår utan att bli trakasserade för det. Det ska vara ett safe space så att det faktiskt funkar. Och jag hoppas ändå att det går bra. Och ja, det var typ mitt lilla deep talk. Jag lyssnade på en podd idag när jag skulle göra mig i ordning och sätta in mina linser. Jag har linser på mig igen.
Ja, det är jätteblåa.
Ja, extremt. Cool. Tack.
Kanske blir en grej att man liksom byter så här, färglinser varje dag.
Ja. Stil. Ja, men, ja, absolut. Men jag lyssnade på en podd med Bella Thorne, om du vet vem det är.
Ja,
Och hon pratade väldigt öppet om sin mentala hälsa och så vidare. Och om hur bland annat Instagram...
Mm.
För henne, hur hon inte direkt gillar Instagram. Men jag gillar ju inte Instagram heller.
Nej.
För det är en plattform som är byggd för att du ska bli beroende av den.
Exakt.
Det finns ju en ny studie som visar att Instagram är minst lika beroende från cannabis och kokain.
Det är ju det som är så himla intressant. Det är verkligen det som är... Alltså det finns ju bra sidor med sociala medier och nätet på det sättet. Men det är absolut, det är verkligen det som är... Det är väldigt intressant. Mm. Att det är det som är målet. De försöker verkligen få en... att stanna där så länge som möjligt för att det genererar pengar såklart. Så att det är lite läskigt att tänka på det. För att de lyckas ju med alla... Det, alltså, de tar ju sina knep för att verkligen få en att fastna genom belöningssystemet. Liksom.
Det här.
Med, så här, alltså du vet, bara like-funktioner och allting.
Och speciellt för mig, jag vet inte hur det är för dig, men min följarbas på sociala medier är lite udda.
Mm.
Så Snapchat är typ där jag har fokuserat på. Så det är där jag flest följare.
Men det tycker jag är jätteintressant, för jag har typ ingen aning att man kan... att man kan göra någonting med Snapchat.
Ja.
Skriva med sina kompisar.
Men medan typ Instagram har jag några hundra på. Liksom. Mm. Så det är ju väldigt stor skillnad.
Mm.
Och då får jag väldigt mycket ångest när jag går in. Och nu menar jag ångest. När jag går in på typ Instagram eller Twitter. För att det har liksom en normal följarbas där. Mm. Och att det skiljer sig så himla mycket från Snapchat-världen. Eller Spotify-världen.
Mm.
För det är som att du har liksom blivit en helt annan person.
Mm. Men och vad beror det...
Jag tror att det beror på att på Snapchat och på min podd Lägger jag ut någonting eller säger någonting, då är det väldigt många som hör eller ser det. Lägger ut någonting på Instagram eller på Twitter, som är mer, alltså vem som helst får ju följa mig liksom, men det är inte liksom alla som väljer att göra det, utan det är mest på Snapchat. Då blir det en sån transition mellan att vara populär till att liksom vara mindre populär. Och det är väldigt stor, det är som att typ, ja men det är som att, jag vet inte, det är en jättekonstig känsla bara att övergå från det.
Ja,
och jag märker att jag har påverkat min psykiska hälsa också.
Okay.
För att jag vet att med sociala medier för mig så spelar det ingen roll hur mycket följare jag har, om jag litar eller mycket eller sådär, eller likes eller grejer. Det bryr jag mig inte om. Men oavsett vad så påverkar det min psykiska hälsa. Och det, så är det för väldigt många andra också. Och det här med jämföra sig med alla andra. Så det har jag liksom som ett mål för i år. Och jag hoppas att ni lyssnare har det också, som kan sätta det som mål. Att försöka att inte jämföra sig själv med andra. Jag vet att det är jättesvårt, men det gäller att bara fokusera på att inte tävla med någon, utan att tävla med sig själv, att bli en bättre människa. Och sen det här med följare och, alltså, sätt inte någon chans på det. Alltså det spelar ingen roll. Ingenting av det där spelar roll egentligen.
Det är som är så svårt, det gör ju inte det. Men Nej. Det blir ju verkligen, den här hetsen är ju verkligen real. Liksom, alltså det är svårt. Det är jättesvårt, jag håller verkligen med dig på det du säger. Och det är det här med att man konstant måste vara tillgänglig och aktiv, eller bara liksom finnas där och veta vad som händer, för att man är rädd, och alltså FOMO är ju en grej. Bara det gör ju att man verkligen matas varje dag undermedvetet av, eller det undermedvetna matas ju varje dag av information som verkligen, känner jag för min del, blir väldigt överväldigande. Även om jag väljer, vilket jag håller med 100%, men jag tänker, även om jag liksom väljer att inte jämföra mig, så blir det som att om jag, alltså jag tror nästan jag måste välja att inte gå in alls på sociala medier under en period, för att inte matas av all information som egentligen inte spelar någon roll vad folk gör med sitt liv. Alla har ju liksom, folk gör vad de gör liksom. Men det är så mycket information som bara matas konstant. Och det är definitivt, man ska inte jämföra sig, men det är svårt när man, det är så mycket för hjärnan, känner jag.
Och jag känner så här, var inte rädda för att till exempel blockera folk som inte är bra för en. För att jag tycker ju att ens Instagram-feed till exempel ska vara där för att påverka sitt liv positivt. Och är det någonting som gör att du känner dig orolig varje gång du öppnar Instagram-appen, då är det ju något fel.
Exakt,
100%. Och det är ju det Instagram vinner på som plattform. Att den här orokänslan, att folk ska må dåligt för att en viss liten grupp människor ska må bra. Och vi måste sluta med det. Det är väldigt toxiskt.
Ja, men hela hetsen, känner jag, är verkligen toxic. Alltså det är, när man inte är på sociala medier, nu generaliserar jag det, men när man inte är på sociala medier, för man gör någonting annat, man lever basically, då känner man ju kanske lite undermedvetet att man missar någonting. Jag tror många känner igen sig i den känslan, att man så här, har det hänt någonting nu som jag inte riktigt vet om. Men när man väl går in, så blir det bara samma sak varje dag. Folk uppdaterar sig i sitt liv och sin vardag. Men när man är där, så kanske man mår dåligt för att de man följer kanske får en att må dåligt. Eller bara, det kanske inte ens fel på dem i sig, men det blir någonting där med att man måste se vad folk gör, och att folk har, ja, man ser ju bara ett yttre liksom. Så att det blir väldigt svårt. Instagram är verkligen lyckas med det där, att när jag inte är på Instagram, så känner jag ändå såhär, vad händer, så här, jag vill gå in och titta liksom. Så här, det är någonting med hjärnan. Så att,
Jag har inte uppdaterat Snapchat sen december, och jag mår så bra av det. Alltså,
vad innebär det då? Är det,
det känns så skönt. Jag har inte lagt till någonting på min offentliga story eller min privata story sen december, och det känns så himla skönt. Jag uppdaterar ju inte direkt Instagram här. Jag la ut någon bild vid nyår, eller kanske har en privat story för mina närmaste vänner liksom. Men jag kunde liksom känna, för nu var inte jag med så mycket vänner och så där, för de flesta liksom, till exempel de flesta av mina vänner går på KTH till exempel och pluggar, och då har vi inte tid för varandra liksom. Men vi pratar ju med varandra, smsar och sådär. Men då kände jag liksom, vad ska jag göra utan sociala medier? Vad ska jag hålla mig sysselsatt med? Och det blev jättehärliga promenader, poddar, musik och lyssna på massa sånt. Och jag kunde liksom känna att jag mådde bättre ändå, för när jag inte var inne på Snapchat till exempel. och bara koppla av, koppla bort det där under en period och känna, nu kan jag verkligen vara down to earth och ansluta sig med, till mig själv.
Ja, för det är det som är, I'm sorry, men det är liksom det som är verkligheten. Det är ju, det är klart att jag, sociala medier, det finns positiva sidor, men det är inte det man behöver diskutera, för det är redan obvious tycker jag att, alltså, ja, att det finns positiva sidor. Men det här med att det är ju inte verkligheten, och vi ska, det finns, det är en skillnad med att gå i sig själv, gå och ta en promenad, skaka hand med någon och, eller bara leva, hur man nu ska definiera det, eller att bara titta på en skärm, det är inte verkligheten.
Nej.
Det är verkligen det du säger, verkligen, jag kan förstå att det känns så mycket bättre att gå och ta en promenad i skogen än att se bilder på naturen och lajka det. Du vet, det blir lite så att man drömmer väldigt mycket, och man, jag tror att det är fint att drömma, men det är att man tittar på mycket saker, vilken fin plats det här ska jag besöka någon dag. Det, jag tror att det där tänket bli starkare, det här med sociala medier, för att istället för att faktiskt gå ut och titta på naturen och, eller gör det du vill göra, så blir det att du bara sätter, du lägger in typ massa bilder på en bucket list liksom, och bara, det här ska jag göra en dag, så gör du aldrig det på något vis, för du bara tittar på bilderna och det känns lite som att du redan är där, men det är ju inte, det är inte verkligt.
Precis.
Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut.
Alltså, det här, alltså, jag förstår att det känns bra att ta en promenad.
Ja.
Det är liksom det våra kroppar som människor behöver. Liksom.
Jo, precis. Och jag kan känna att jag har en dröm. Jag har en sån härlig dröm som ingen förstår sig på grund av sociala medier. Ja, min dröm är att flytta till ingenmansland mitt på Irland.
Okej.
Bara ta bort sociala medier och bara vara för mig själv helt själv under en period, typ ett år.
Gör allihopa.
För att jag känner att nej, men jag gillar inte människor.
Nej, det är sin.
Jag läste en studie på Instagram.
Jag var.
Så kommer vi tillbaka där. Men jag läste på Instagram att de som inte gillar människor generellt, nu känner jag älskar människor, men alltså typ, men de som typ stör sig på folk generellt har en mer intelligent tankeprocess
kring det. Jag hoppas att det stämmer.
Ja.
Jag vill ju inte gå och hata det här livet, men man kan ju störa sig på, men det tror jag alla gör. Mm. Nej, men ja, intressant. Men grejen är det här med att flytta dit, eller under ett år, när, alltså, bara, hur tänker du med liksom din karriär? Alltså, det är ju baserat på människor och sociala medier. Eller
förstår du? Jo, jag förstår, medier. Absolut. Alltså för mig,
kan du balansera det,
tror jag, skulle älska att ta en paus från min karriär. Jag skulle älska det, för att jag har jobbat mycket med underhållning sedan jag var 7. Så att jag behöver en paus.
Jag förstår från det.
Allt. Och alla. Jag vill bara få ut den här EP:n jag jobbar med och sen ta en sån himla lång paus som möjligt. Från musiken och allting. För nu har jag jobbat med den här EP:n sedan 2016.
Då.
Så jag vill bara bli av med den. Och typ inte tänka på musik någonsin igen. Nej, men det är väl så klart att jag kommer.
Jag kan förstå känslan, definitivt kan jag förstå känslan.
Men det är väl så. Jag kommer ju jobba med musik igen efter det. Men jag vill typ ta en så lång paus från det som möjligt. Och känna att nu släpper jag den delen av mitt liv. Det kapitlet är klart. Och jag tycker det är viktigt ändå att ha de här drömmarna, idéerna som kanske inte alltid liksom helt går uppfyllelse, till exempel nu ska jag avsluta den här karriären. Det är inte liksom, det kanske inte alltid är positivt, men det förstärker ens psyke i alla fall lite grann. Det är en tanke jag har i alla fall.
Men absolut, jag kan förstå den där känslan eller idén. Jag tror att jättemånga har den egentligen.
Alltså, ja, jo.
Absolut. Kör, alltså när du känner att du är redo, kör. Alltså, sen du kan ju, men du kan ju anpassa dig. Det kanske blir att du åker bort en månad eller åker bort
absolut
år eller whatever. Du gör det.
Absolut.
intressant.
Ja. På tal om att flytta.
Mm.
Du ska ju till LA.
Men jag ska inte flytta.
Nej, jag vet. Aha, jag vet. Jag vet. Men att flytta plats.
Ja, exakt. Förflytta sig liksom.
Förflytta sig. Det heter det.
På tal om att förflytta sig.
Ja, men du ska ju besöka LA. Kan inte du berätta när? För lyssnarna.
Ja, jag bara, alltså jag är ju flygrädd, så jag vill inte ens prata om det. Jag ska om några dagar, den 20, ja, från nu när vi spelar in, den 20 januari så flyger jag till LA själv. Första gången jag flyger utomlands själv och är i LA själv, och ja, för den delen är jag i LA för första gången också, och jag är jättetaggad. Det kommer bli jätteroligt och en bra utmaning. Men jag är ju nervös, såklart.
Jag
för att jag är flygrädd. Det är mest det. Och sen, men jag, peppar. Det kommer bra. Men så det är jag jättenervös. Men det ska bli jätteroligt. Jag kommer Jag har inte en exakt plan, men jag kommer bara hänga där i en månad. Och försöka... Jag kommer ha med mig musikprylar och sånt, så jag kommer ju lätt hålla på. För jag kommer inte kunna en månad inte hålla på med musik. I'm sorry, that's just how I am. Men, och sen så kommer jag definitivt försöka bara typ... så mycket som möjligt träffa nya människor. Helst kreativa typer. Som, ja men, kanske... Alltså, drömmen är att kanske göra en session med någon. Alltså, det kan vara en person som inte... Alltså, som jag vill hitta någonstans, liksom. Spelar ingen roll, men bara möta folk, liksom. Och ja, vara kreativa och kul att ta. Det där, och det blir en liten paus också för mig, för att jag, du vet, bara att förflytta sig från Stockholm till någon helt annan plats. Jag tror att jag försvinner ifrån min vardag på något vis. Jag tror att det kan vara ganska skönt.
Det är jätteskönt. Nu har inte jag... Jag brukar åka till London en massa. Och det är en sån omväxling från... Stockholm. Det är en annan hets. Så vilket gör att det blir lite mer positivt. För att då är inte jag van vid Stockholms hetsen i alla fall. Nej. Och kan känna stressen från Londonfolket istället. Och förflytta mig.
Men det är någonting med att liksom gå ifrån, alltså jag behöver inte göra hela tiden, och jag har inte alltid den känslan att jag behöver det. Men att, du vet, gå ifrån sin vardag och sina vanor, om man säger så. Det är liksom det jag lite kommer göra. Sen så kommer, jag menar, jag kommer få en ny vardag där under några veckor bara. Men jag bara, sånt exalterar mig på något vis. Det känns skönt också att bara, ja, jag tror att man behöver det någonstans. Eller många behöver det i alla fall. Försinnat liksom. Men det ska också bli en rolig utmaning, för att jag är verkligen jätterädd, helt ärligt. Jag är rädd.
Jag förstår.
Men det ska, jag är jättetaggad, jag skulle inte göra det liksom. Så det känns jätteroligt.
Absolut.
Men, ja, men just det här med att bara, du vet, lite omväxling. Och, du vet, jag kommer inte känna någon där, jag kommer inte ha någon, alltså inga vänner, ingen, jag kommer hitta nya folk, jag kommer bo med några alltså, som bor där. Men det är, ja, jag vet inte, det är någonting med det som känns väldigt exalterande.
Men vad skrämmer dig mest?
Det som skrämmer mig först och främst är flygresan. För jag är att flyga. Jag ska flyga i 12 timmar. Byter flyg. Men sen flyger jag från Schweiz till LA i 12 timmar. Jag tycker inte, alltså, det är läskigt.
Jag förstår.
Men det är någonting jag får hantera. Det är en rädsla. Men det läskiga som bara är exalterande är att det är en ny plats. Och det känns inte läskigt på samma sätt som flygresan. Men det känns mer lite så här spännande.
Ja, men det här kommer gå jättebra. Jag känner det, verkligen. Och jag såg ironiskt nog en video om flygresor igår. Beställ inte te eller kaffe. För att det här är så sjukt. Sluta,
jag kan ta 12 timmar utan kaffe.
Nej, men grejen är, alltså, de städar ju inte rören.
Jag såg det här.
De gör det bara typ 3-4 gånger per år. Så det är jättemycket bakterier. Och ta med dig din egna kudde och sådär, för de tar inte sånt här. Och de här borden man kan fälla ner.
Sanitize, bitch.
Ja, först innan jag använder. Sådär, jag blev sjuk.
Det var inte på mig faktiskt.
Ja.
Men du blev sjuk liksom.
Nej.
Men,
Det var så himla jobbigt. Jag och min mamma, vår senaste flygresa från London till Stockholm. Det var, jag vet inte om det var 2 år sedan, jag menar. Men det var ett barn som var kanske 4 års ålder någonting, som hostade konstant. Skitjobbigt. Men grej, och sen så här, och det smittade oss.
Jag förstår. Och ja, men gjorde det.
Vi blev sjuka. Min mamma fick lunginflammation av det, vilket blev extremt jobbigt. Ja. Ja, men det gick ju bra, om det repade sig, men det tog jättelång tid.
Aha, shit.
Riktigt, riktigt, riktigt lång tid. Och jag känner så här till, för alltså, jag vet att det är ingen som kan hjälpa liksom om ett barn blir sjukt till exempel. Men
ta inte...
Nej, det är inte det jag menar. Men boka om flygresan tills barnet är bättre, känner jag. För då smittar han inte, eller ta på munskydd på barnet. Alltså jag vet att det låter liksom
public announcement allihopa.
Ja, men jag tycker inte att det är så speciellt snällt mot medresenärerna om att ha ett barn som inte liksom, du vet, kan hålla för att det är ett barn. Du vet. Som ska hosta på allt och alla och smitta folk. Speciellt folk som har astma till exempel, som min mamma har. Det kan ju bli farligt liksom. Så att jag känner, vänta några dagar. Om ni liksom är på semester, men ta några dagar till. Och bara wait it out. Och sen ta ett senare flyg. Eller, jag vet inte, alltså, inte just då om någon är sjuk. Jag fattar, om det är en vuxen person som är sjuk liksom, då kanske det går bättre. Men... det passar inte liksom.
Det passar passar inte in.
Det passar inte in. Det gör inte det. Men inte på en lång flygresa. Och bara hosta ut här hela tiden. Det hände på bussen för 3 dagar sedan. Det var en kvinna som hostade rakt ut på bussen hela tiden i typ 10 minuter i sträck. Och folk liksom runt omkring henne, som så här bredvid henne eller på sätena liksom, i närheten av, tittade på henne och sådär. Och då satt jag liksom alla längst bak i bussen och jag flyttade på min väska bredvid mig och typ signalerade typ, sätt er här. Så alla rusade mot mig, till mig. Så alla rusade från henne till mig samtidigt. Och hon bara okej. Okay. Så jag känner mig lite elak av det. Men jag bara
signalerade. Men jag tycker synd om man hostar. Man vill typ inte hosta en gång till. Och sen så börjar man bli alldeles röd i ansiktet för att folk tittar på henne. Men bara, men jag måste hosta.
Nej, men hon hostade typ såhär. Typ sådär. Inte höll för någonting utan på folk. Så jag bara så.
Jag förstår.
Åh, jag blev så rädd. Jag blev skiträdd för jag bara sluta.
Lägg av.
I alla fall, för att byta ämne till någonting som faktiskt är mer relevant. Ja! Ja! Det är en EP. Silent Echoes. Kan inte du berätta lite grann om hur det var att göra den? Hur långt det tog det? Och lite sånt där.
Absolut, vad ska jag börja? Jag tänkte att jag ville släppa en EP, men det blev lite att det jobbades fram väldigt, väldigt, hur ska man säga, organiskt eller naturligt på något vis. Det var inte som att jag hade en specifik deadline. Lite undermedvetet hade jag ju ändå, så jag ville först släppa den till sommaren. Det var inte så, men det var ju för att jag lade till låtar och tog bort låtar, så den växte verkligen fram väldigt naturligt. Men grejen, så jag höll på med den under hela 2019 basically. Eller ja, från och med mars 2019 kanske. De låtarna som är med nu. Den första låten blev klar maj, tror jag. Den första låten, alltså första I Go Still Here heter den. Den blev klar i maj någon gång, tror jag. Men så jag på hela, men det roliga är ju att jag, själva idén om att ha en EP, det är så himla sjukt, det är inte så många som vet det, men ja, för mig är det sjukt. Idén om att ha en EP som heter Silent Echoes föddes redan när jag var 17. Fun fact, och jag är 20 nu. Jag var 16, nej 17. Och, så när jag valde namn för den här EP så var jag så här, vad skriver jag för namn? Och så bara kom jag på att så här, det namnet bara fanns där, för att det var hur som helst. Så att, egentligen så kan jag nästan säga att jag hoppade med sen 2017. Och jag började prodda för 1 år sedan. Så då proddde jag inte, då skrev jag bara låtarna i mitt rum på gitarrpiano. Och det finns faktiskt en liten del i Soulfood, en av låtarna. Pianot där, de som vet, de vet. Intropianot. Ja, det pianot är i alla fall, den skrev jag när jag var 16. Och den skulle vara med i en annan låt, men den liksom sekvensen skulle vara med i en annan låt i EPN Silent Echo, som jag då hade en idé om att göra då, innan jag proddade. Sen så höll jag på och jag började lära mig prodda. Jag slängde hela projektet, jag bara fuck det där liksom. Och sen så nu 2019 så fortsatte jag jobba på. Jag gjorde låta. Och sen så kom jag på att jag hade den melodin och på. Och så utvecklade jag den mer och mer den, den låten. Och den med Soulful, en av låtarna. Så att det är lite kul. Så att det där är lite som en liten fossil av my past. Och av liksom originalet av Silent Echoes, som lät helt annorlunda då. Om man säger så. För då spelade jag ju bara in små demos på min, jag menar, så iPhone kan man spela in så bara. Men så lång historia kort, jag har hållit på med EP under 2019 helt enkelt. Men ja, den här, det är mycket som har format mig under mina sena tonårsår som har lett mig till vart jag är nu med EPen. Om du förstår.
Ja, absolut.
Allt kommer inte från såhär, out of the blue liksom.
Och för er som inte har hört Silent Echoes, så finns det en länk i beskrivningen som ni kan lyssna på det. Och sen har jag en.
Gärna och säg vad ni tycker till mig. Yes. De finns på sociala medier, det är bara att skriva.
Yes, som jag också kommer länka.
Ja.
Så det blir jättebra.
Det är bara att skriva till mig.
Yes, och sen så har jag en liten överraskning som inte jag berättat för dig om. Okay, som vi ska göra efter avsnittet.
Panik.
Ja, och det kommer också vara länkat i beskrivningen, men jag kommer inte berätta vad det är. Okay, ni vet vad det är redan, för det står i beskrivningen, men jag kommer inte berätta det ännu.
Oj! Hur ska man reagera? Okej, men spännande.
Yes. Nu.
Har du köpt det där skalet förresten?
Det där jag visade på Instagram? Nej, det var slut. För er som inte vet, jag blev jätteintresserad av ett skal för min iPhone 8 Plus. Där det var liksom en teddybjörn. Alltså det skulle ha gjort min telefon dubbelt så stor att hålla i. Men så var det slut. Jag hittade det på en portugisisk hemsida, men det var slut. Och sen så hittade jag det på Amazon. Men det skickades inte utanför USA. Så jag kunde inte skicka efter det.
Jag kanske kan köpa den i LA.
Om du kan göra det, alltså snälla.
Ja, men jag kanske.
Om du hittar något, om du hittar det. Det skapas av Line i alla fall. Det skapas av Line heter det. Och de säljs runt. Jag vet att de säljs i LA. Så om du hittar det.
Vi får se.
Om du hittar.
Ja, absolut. Jag är min bästa.
Tack.
Tack jag hittar, fan vad sjukt.
I alla fall. Jag, ja, vi pratade om Silent Echoes. Och den har du ju uppträtt med på Ängeln. För
jag.
Du hade en releasefest.
Precis. Wow. Det var där, jättekul att du kom.
Mm. Det var så kul att vara där. Verkligen.
Oh.
Oh. Planerar du att köra någon mer spänning?
Jag har ett litet gig på lördag nu om några dagar. Precis innan jag åker. Det är Zootopia i Alba.
Ja, det är där. Ja.
Mm.
Ja, det där var jag för några veckor sedan.
Nej, sant, vad kul. Det var komma. Men
nej, vad
det,
kul.
Det ska bli jätteroligt. Jag kommer nog bara köra typ 2-3 låtar. Men det känns kul också att ha lite mindre sätt. Liksom. Men det ska bli jätteroligt och mysigt och så. Så det har jag bra. Men sen så är jag ju borta i en månad.
Gud vad roligt. Jag är på Zootopia. Jag ändrar typ hela tiden.
Okej, ja. Men det är typ det som... händer. Men sen så är jag ju borta en månad. Så då vet jag inte. Men jag tror att jag vill ju. Jag tänker att medan jag är i LA så nätet är ju en grej va. Så att jag kommer ju lätt kunna, om jag nu har tid över, kunna, ja men du vet, kolla runt om framtiden för våren och sånt. För jag vill ju gå mer, för jag tycker ju det är kul basically.
Ja.
Så det, men det är det jag har.
Yes.
Men det är våren och sommaren, så vill jag lätt göra mer. Absolut.
Yes. Absolut. Och jag tänker, kan inte vi jobba på något projekt ihop?
Lätt. Typ, hit me up.
Yes, typ en låt eller någonting. Kan vi typ ha boka en studie eller någonting, bara göra någonting. Det har varit så roligt.
Ja, men kör. Ge mig tid och plats så är det.
Yes. Och så hör ni oss planera saker i podden så där. Och det är så det funkar med att vara musiker liksom. Det är bara någon idé som kommer liksom ur av det blå liksom.
Det är kul. Det är jättekul. Det är jag säger jättekul.
Oh my god, alltså jag skulle älska att åka till LA.
Gör det.
Eller? Nu har jag inga sådana planer direkt hittills, men det är jätteroligt. Ja, absolut. Och typ alla åker dit för att testa sin musikdröm och så vidare. Och jag tycker det är jättehäftigt att du gör det.
Tack.
Och det är alltid någonting som händer där. Någonting
underbart. Det känns jättekul. Jag ska ju försöka typ, kanske typ joina lite open mic där eller någonting.
Ja, do it.
Ja, men på riktigt, för att det är ju kul.
Ja.
Så det ska jag försöka se till att göra. Det känns, alltså även om det bara blir en gång eller två gånger så ska jag definitivt, det är i planen. Så det känns kul att också typ sjunga där.
En sak som jag berättar till alla som åker till LA. Ser du Bella Thorne?
Då springer jag fram till henne, eller vadå?
Jag ska skaffa en autograf till mig senare.
Ja, lätt. Jag får ta videohälsningen.
Ja!
Det är det som jag förväntar mig inte att jag kommer att se några sådana kändisar. Men grejen, jag är det. Jag ska vara så jävla
kul. Ja! Bara, gå in
i Ica som inte ens finns där och bara träffa till Beyoncé.
Eller hur? Alltså, har du hört Bella Thorns, alltså hennes låt?
Nej, jag har inte sett.
Alltså, Bella Thorne har gjort ny musik.
Jag håller faktiskt inte koll på henne. Hon är cool.
Men alltså, jag måste visa dig. Jag måste visa. Oj.
Gör det. Hallå, har du sett att Beyoncé släpper klädlinjen med Adidas?
Ja, jag såg det. Oh my god. Tagg.
Ja, det känns det var fett coola designs. Designs om du fattar.
Ja, det var väl nu i januari den kommer, va?
Ja, exakt. Typ 18 tror jag att jag kommer ihåg. Men jag tror inte jag kommer se några kända där. Men det är det man tänker, så jag förväntar mig inte det. Nej. Men det skulle vara så jävla kul alltså.
Ja, eller hur?
Ja. Men jag bryr mig inte jättemycket heller, helt
ärligt. Men
typ där, om Beyoncé är där, jo då bryr man ju sig.
Ja, jag vill visa den här låten först. Vänta, vi återkommer.
Okej, jag passar.
Yes, för er som, nu har vi kommit tillbaka och vi pratar om Bella Thorns musik.
Coola titlar.
Ja, jag känner att liksom... när jag väl har släppt lite mer, för nu jobbar jag väldigt mycket med R&B. Men jag skulle älska att, jag har ju gjort lite rap också som jag har trätt med. Men jag skulle vilja liksom byta till något helt annat, typ konstmusik. Wow. Typ något som är helt olikt någonting jag någonsin har gjort.
Jag är verkligen inte så, men jag gillar att inte så här, fästa mig vid en viss genre. Inte som en statement, utan bara för att det är, jag lyssnar väldigt bland musik och jag vill bara skapa, så jag vill inte hålla på att sitta och tänka på en röd tråd. Där finns ju det oundvikligen, för att det är jag, precis som när du gör saker så finns det röd tråd. Men jag pallar liksom inte hålla på med såhär branding alltså, men det ska man ju göra. Men
ja, jag vet.
Jag tycker det är kul att bara skapa, så att jag definitivt kan förstå den tanken.
Nej, men jag skulle älska att fortsätta på mitt brand just nu och sen gå i en helt annan riktning i framtiden.
Kul, men det kan man ju, alltså, det finns inga regler. Det behöver inte finnas några regler.
Jag vet.
Det finns två sidor till det. Det finns business-sidan och så finns det konst-sidan.
Ja.
Man kan ju obviously få dem att
gå ihop
men, obviously, men just det här med att skapa. Om jag skapar så skapar jag, punkt slut. Och sen så, att få in den här business-sidan, det gör jag sen liksom, när jag har skapat. Jag vill inte få tänka för mycket när jag skapar, alltså i stunden. Men kul, intressant, spännande.
Ja. Alltså det jag stör mig på. Det här jag har pratat om tidigare. Jag vet inte om jag har pratat om det just i podden, men jag har pratat om det tidigare. Jag vet inte om du vet vad jag menar nu, men jag har inte börjat prata än. Så. Men jag stör mig på skivbolag som hör av sig till mig och sen bara nej, vi vill inte ha det. För det
kan hänt. Jag förstå historien.
Ja, jag vet.
Det har aldrig hänt mig en gång, tror jag. Men det var 17 typ.
Nej, men det har ju varit rätt stora, både independent och ägda av The Big Three, som har hört av sig till mig, bara på mejl typ. Bara, hej, vi är intresserade. Och sen liksom senare, när de har liksom antingen hört material, eller så har de inte gett mig chansen att skicka in material. Bara, nej, vi har gått i en annan riktning, vi vill inte ha det.
Jag kan förstå det, jag
är jättefrustrerande. Ja, och bara, nej, vi vill inte ha det, så de 2 veckor senare. Jag bara, okej, snällt. Och jag vet ju varför de gör det, och det är för att skivbolag generellt, de vet ju inte vad de vill ha.
Nej.
För de signar ju så himla mycket talanger för att kunna släppa så mycket som möjligt. Mm. För då ser de vad som fastnar på marknaden. Mm. Det som inte blir bra, det avsignar de på direkten.
Mm.
Och det är ju så musikbranschen är. Och så jag förstår ju verkligen att de är så här, nej, vi vill inte ha dig, hejdå.
Mm.
Men jag känner liksom så här, fortsätt kämpa. För nu har jag ju ett flertal skivbolag som jag kommer skicka min musik till nu i vår. Så att det finns ju en chans att de gillar det. Men skulle ingen gilla det forever alone bitch. Ja, men då släpper jag via ett eget bolag istället.
Men det tycker jag att det, och det, alltså, för frågan är, vad är det man behöver? Det är, jag har absolut inget emot skivbolag, jag är inget emot independent. Jag älskar liksom allt. Kärlek. Men det handlar verkligen om att veta i sig själv vad man behöver. Så om du känner att det finns någonting som du verkligen skulle kunna få ut av att designa med ett majorbolag, vilket jag tror många kanske kan tycka ibland att de kan få ut mycket av det när det gäller ekonomiskt och PR, alltså,
yes,
då är det definitivt värt. Men om du känner att det handlar verkligen om att veta vad man behöver, för att det är det som är, har man en liten luddig vision, vilket en vision är en vision, men har du en luddig vision och säger, men jag vill bli känd, man bara okej, men alltså, du vet, man måste, om man nu ska göra, i alla fall i vår tid nu, känner jag personligen, man måste vara lite mer konkret och tydlig och smart i spelet, så, och veta vad man faktiskt vill och behöver. För att behålla sig själv i hela också.
Absolut.
Vad behöver jag egentligen konkret? Inte bara att någon som ska typ knäppa fingrarna så blir du populär. Alltså för det, eller om det nu är det du vill, så är det så att vilken väg? Är det genom att släppa en hit? Är det genom att vara med i en podd? Eller är det liksom, bara, då måste man ändå tänka lite själv, tycker jag.
Eller hur?
Och jag hoppas att folk verkligen fattar det.
Ja.
Ska, men det jag fattar ju folk nu när independent blir en grej. Liksom. Eller är en grej, menar jag.
Ja, blir ingen bara, det,
jag är så... Du är inte här, alltså.
Nej, men jag förstår, absolut. Och det är mycket lättare då för att liksom ha en konkret plan, för då är det lättare att sätta mål och checka av mål.
Absolut.
Ja, alltså jag, så musik för mig till exempel har ju alltid varit ett sätt för mig att uttrycka mig på. Att uttrycka mitt liv på. Så här, lite cheesy kanske, men det låter så. Men ja, och att bara släppa det. Det är som att jag liksom släpper de här problemen jag skrev om. Att jag släpper det för evigt. Så det är liksom, det är typ den enda anledningen till att jag gör musik.
Men det är ju fint. Alltså musik, det får ju vara vad som helst för vem som helst. Det är ju individuellt.
Ja, absolut. Men
jag kan
absolut
inte förstå och känna igen mig i det du säger. Coolt.
Så det är typ det. Det är typ det som är mitt mål i alla fall för Zappan och EP:n. Jag tycker inte direkt om den här tanken bara, jag ska göra för att känna, alltså, det är för att känna, alltså det är inte, det funkar inte.
Det håller inte
heller, och det är för att det är inte ett bra steg. Nej. Alls. Och det gäller med vad som helst inom entertainment. Alltså blir du känd, alltså grymt, men det är inte liksom någonting som jag tycker att man ska fokusera på.
Nej, jag hoppas inte folk fortfarande gör det. För är det ens en grej? Jag att antar bara bli känd? Jo, det är det ju för sig med massa. Men jag tänker rent med musik och, jo, men det är en grej. Herregud, varför beter jag mig som att jag är typ 80? Men alltså, men jag ändå i mig själv så förstår jag, eller, om det är någon som sitter här och bara kan visionera sig själv som känd, men inte vad de gör om då, alltså, när det gäller jag tycker ändå man ska tänka. Jag ska inte peka finger, men liksom, folk får göra vad de vill. Men jag tror att det kan liksom inte vara så bra. Nej, men alltså det håller inte.
Nej.
Alltså, det handlar lite, ja, för min del.
Ja.
Jag gör vad jag vill, du gör vad du vill. Så handlar det verkligen om att bara ha lite content liksom.
Eller hur?
Jag menar,
ja, absolut.
Kändisskap vet jag inte riktigt vad det ska ge en om man inte har någonting att säga.
Eller hur?
Eller förstår du vad
jag menar? Ja.
Så att ha det, känd kan ju, jag vet inte, det är en, man kan ju diskutera det, men det beror på vad
räknas som känd. Är det Beyoncé är känd, eller är det liksom,
och det är så här, vad är du känd för? Du klart vill du bli känd, vill du bli känd, men okej, men alltså, vad vill du? Jag tycker, för min del så handlar det inte om att bli känd, om att bara kunna göra det jag vill på den nivån jag vill hålla på med.
Absolut.
Och att också faktiskt bli erkänd, alltså inte känd, utan alltså
erkänd
som,
för det du gjort,
alltså som, ja, men som skapare. Nej, men alltså som, vad ska man säga, kreatör. Så det är inte, förstår jag vad jag menar, och det är det handlar om lite, men inte, det handlar framförallt om att jag bara vill kunna göra det jag vill och vara fri i min konst, vilket jag kan, om jag kan jobba på ett annat sätt, om jag jobbar helt
med det. Ja, absolut.
Men också att det, men du förstår.
Ja, jag förstår absolut. Och jag känner likadant. Jag vill ju kunna ha ett arbete där jag kan i alla fall, där inte jag liksom är fast i 9-5.
Absolut.
Där jag bara kan leva på min konst och vara fri från, alltså, alla plikter och sysslor på det sättet. För att jag känner inte att jag ska ha ett jobb som jag har ångest inför att gå till.
Nej, jag ser inte poängen förutom att man får pengar.
Ja, eller hur? Och det är ju tyvärr så samhället är uppbyggt på. Jag hörde i en podd, jag vet inte vilken podd jag lyssnade på. Vilken podd du lyssnade på? Jag lyssnade på en podd i alla fall. Mm. Och det var då de sa att majoriteten av svenskar är, nu vet jag inte, och eftersom jag inte ens kan ge en källa på det här, vilken podd jag har hört här i, så det kanske inte är jättetrovärdigt, men jag hörde att majoriteten är livrädd, alltså majoriteten av svenskar är livrädda att få gå upp på en scen.
Intressant.
Och,
det kan jag förstå, nu ska väl alla stå där.
Då känner, ja, eller hur? Och då känner jag mig ändå lite lyckligt lottad att jag ändå är liksom... har stått på scen sen jag var typ 7 och gjort det.
Ja, men man kan känna sig lite mer liksom, det är lite mer unikt när man ska säga.
Ja. Att jag ändå, att jag är så här, och jag är så här.
Nej,
men att ändå att jag kan uttrycka mig själv i en sån konstform.
Absolut. Jag kan känna så också när jag gör konst. Det är inte alla som är så nära, har jag väl insett nu, nära på samma sätt sina, alltså in tune med sina känslor och med sin, men hur säger man? Men så här, du vet, den här känsliga sidan som är konst. Du vet, många är ju väldigt fast i sitt, jag menar, du vet, det här fyrkantiga tänkandet. Och jag har för den delen inget emot konceptet att jobba. Man, vill man få pengar måste man ju ändå göra någonting. Det där är ingen ny grej.
Nej.
Men det handlar verkligen om att så här, vad behöver... Du vet, samhället gillar ju inte musiker. Nej. Men de älskar dem ändå. För som vi, de hade inte funnits några musiker här. Vi helt plötsligt cut down everything. Ingen musik. Som det är så, ska man säga, politikerna tycker jag uttrycker så när de cut down de scener och kultur, ja, men sammanhang. Det är ju det de säger indirekt. Men hade vi faktiskt gjort, tagit bort allting, så hade, det är ju det folks vardag. Folk som går till jobbet och gör vad de gör, det är liksom, folk älskar ju konst och musik och dans och teater, kolla på filmer. Men när det väl, och musik speciellt då, men när det väl kommer att faktiskt, när, om någon säger att de ska gå och bli så här, jobba som, med musik på heltid, då blir det ändå det här bara, jaha, alltså det blir konstigt.
Ja,
men det konstiga är ju att folk,
du tror du är någon.
Vem tror du att du lyssnar på när du sitter och lyssnar på Spotify? Du lyssnar ju på folk som också hade den drömmen. Ja, men om hon kommer till dig och är väldigt, jag kan känna det, att om man säger det, att man, det är det ett mål man har, då det blir liksom inte taget seriöst, vilket jag tycker är jättekonstigt när det är så himla, vårt samhälle är så präglat av konst och musik och media och entertainment. Men om någon faktiskt vill börja jobba inom den kretsen, speciellt musik, som är lite abstrakt på det sättet, så då jag känner personligen i alla fall att folk kan vara väldigt, jag vet inte, folk tycker om musik men de kan ändå inte tycka om musiker på samma sätt.
Eller hur?
Eller förstår du, de ja, älskar absolut. De stora, som är stora, stora, stora. Beyoncé, klart man älskar henne liksom. Men du vet, folk som vill nå dit stöttar man inte på samma sätt. När Stockholms stad, nu ska jag bli rant här, men i Stockholms stad cutar hon på musiker, eller musiklinjerna och estet på gymnasiet. Det säger jättemycket. Att de tog ju bort jättemånga för något år sedan, två, eller just nu håller de på. Och du vet, för att det handlar om budget och grejer. Men jag vet inte vad jag ska gå in på, men jag bara tycker att det är väldigt så här, intressant hur, ja, vad det säger om samhället på något vis.
Det är som att de vill att det ska bli svårare att ge sig in i, i världen inom underhållning.
Exakt.
Och bara och liksom vill tvinga in folk att jobba i, alltså ta fast jobb på kontorsjobb till exempel hela tiden.
Jag tänker inte, för det, jag har inget problem. Vill du jobba på med ett visst jobb så folk gör de vill, men vi, alltså, jag vet inte, jag tycker det är väldigt intressant hur, jag vet inte, jag kom in på det, men det handlar om jobb. För absolut. Jag vill jobba med en viss grej precis som alla andra. Och alltså musiker behövs i vår värld, konst som fan. Konst som, så här, alltså det behövs. Och jag tror att ibland så blir inte det respekterat på samma sätt att någon skulle vara konstnär. Folk bara, men jag har det som hobby. Man bara, men varför ska jag, alltså jag förstår inte riktigt det där, alltså, hobby, det kan jag ha i vilket fall.
Ja.
Men det, så, det ska vara ett jobb och är ett jobb. Det finns, gör inte jag det, så är det någon annan som gör det. För att folk behöver liksom musik.
Ja.
Vanliga människor vill ha musik, konserter, konst att lyssna på. Så att någonstans finns ju ändå det här, den här efterfrågan, om man säger så.
Ja.
Så det är så här, om inte jag går och försöker följa den drömmen, då är det någon annan som kommer fylla den, det utrymmet. Och så här, ska jag så strunta i det bara för att folk säger att man kan ha det som hobby istället? Nej, för grejen är, det blir inte, det kommer inte tyna ut, för att jag kommer inte ha råd. Jag kommer bara ha ett vanligt jobb för att ha råd med mitt liv, för saker och ting kostar. Och sen så kommer jag, men förstår du vad jag menar?
Jag förstår absolut.
Jag babblar, men det är ju fan...
Jag förstår. Och vi ser ju i alla fall att det är en skillnad, för i LA till exempel säger du, om jag vill jobba som musiker på heltid, då bara yes, you go girl! Men i Stockholm då är det så här bara, jaha, tror att du är något eller?
Det är såhär vanilla.
Ja, alltså svenska, och jag har sagt det här så himla mycket. Och jag kommer ihåg när jag sa det här på Snapchat, för jag blev ju relevant endast för att jag hade jättesjuka åsikter på min Snapchat. Men det är ju jättemånga saker som jag har sagt som jag verkligen står för. Det är att jag inte gillar svenskar. Oj, jag avskyr svenska. Du väntade på det. Nej, men alltså,
okay, men utveckla.
Ja, men jag måste ju utveckla efter en sån kommentar. Bara, jag hatar svenskar. Utveckla. Nej. Nej, men jag gillar inte det, eftersom att det är en, eftersom att svenskar generellt, vi sätter in varandra i en grå och tråkig fyrkantig värld där vi ska göra en sak, men vi får inte sticka ut alls, för då är det som att någon blir konstig och att folk liksom tittar snett på en. Jag vet inte hur många gånger folk har liksom tittat snett på mig för att jag ser annorlunda ut eller ja. Och det är extremt, det är inte bara nedsättande, utan det är också väldigt tråkigt ändå.
Absolut.
Och det tog väldigt hårt på mig i början liksom att att vara annorlunda liksom. Men nu så tycker jag mest synd om andra för att de inte är som jag. Ja, men jag tycker liksom, då är det ju en svaghet i en själv att liksom, inte svaghet, vad heter det? Osäkerhet i en själv att man måste döma andra människor för att må bättre själv.
Ja, exakt.
Och jag känner att det är väldigt tråkigt att vi måste förvänta oss alltså att andra ska vara precis som oss, eftersom att, ja, nu menar jag oss som är tråkiga, för att vi själva ska må bättre.
Kan inte bara folk få leva sitt liv och så här, mind your business. Det är det jag tänker när du säger det. Så här, mind your business. Varför kan inte alla få göra det vi vill bara?
Eller hur?
Men ja, jag förstår. Segt, men ja, segt men ja.
Ja, men eller hur? Jag tycker att jag tycker i alla fall att det är mycket roligare om någon annan är annorlunda och mer kreativ, eftersom att det sätter punkt på en tråkig vardag.
Absolut.
Och det visar i alla fall karaktär och att vi är annorlunda för att vi vill vara det.
Ja,
och att vi är oss själva, inte för att vi ska anpassa oss till samhället. Jag vet att skolvärlden till exempel, alltså, nu kommer jag liksom till från när vi var jättesmå till när vi är i 30-årsåldern. Alltså den världen är ju inte skapad för alla. För att där vill ju till exempel, oavsett vad du studerar, så vill ju, oavsett om det är något kreativt eller inte, så har ju folk ingen förståelse för dig om du är lite annorlunda. Eller har diagnoser, då får inte du den hjälp du behöver. Och jag känner att det är extremt viktigt idag, eftersom att det är mycket, mycket, mycket svårare att vara ung idag, att vara i vår ålder, än vad det var liksom för årtionden sedan, skolmässigt i alla fall, eftersom att betygskriterierna blir bli striktare. Det blir lärare och personalbrist på allting. Folk får ingen bra skolgång. Så de som har diagnoser forsas ut väldigt lätt. Och jag kommer ihåg att jag fick ta om nian på alltså högst 2 månader. Nej, men alltså när jag skulle gå ut högstadiet, då hade jag såna kunskapsluckor, för jag fick inte den hjälp jag behövde. Mellan 6 till 9. Så jag fick ta om 3 år på typ 2 månader.
Gick det bra?
Ja.
Mår du bra?
Nej. Nej, men till exempel, folk fick, alltså mina lärare, det här kanske inte jag ska avslöja nu, men nu kommer jag göra det ändå. Nationella proven iscensattes för mig att klara dem, för att jag skulle kunna ta mig in på ett gymnasium. Så att lärarna, liksom, för jag hade underkänt i matte till exempel. Jag hade underkänt i matte, och det var det som hindrade mig för att kunna ta mig in på ett gymnasium om jag inte klarade de här proven. Så att jag fick ju inte den hjälp jag behövde för de sista månaden innan jag skulle ta studenten, inte ta studenten, vad heter det? Ta, sluta högstadiet. Och då tvingade ju min mamma, hon gick så långt att hon tvingade att stämma min skola för att de var så vårdslösa med min utbildning. Så då tog de så här, bara, nej, vi kan inte ha en annan skandal i media. För de här, min skola hade lite skandaler.
Men gud.
Ja. Och så då iscensatte de allting, bara, vad jag än gjorde så klarade jag provet.
Wow, det här är okej, en historia.
Ja, och det är ingenting de gör alls, men de var tvungna att göra det. Och jag känner att vi ska inte behöva gå så långt att en elev ska behöva lida på det sättet. Nej, de ska inte göra så egentligen. Men det ska inte behöva gå så långt att en elev inte ska få hjälpen de behöver för en månad in. Och då måste de ta om 3 år på en månad. Det är inte rättvist. Det verkar inte rättvist. Och jag hade ju jättemånga kunskapsluckor när jag kom till gymnasiet. Som jag fick ta igen också. Och det var... Ja, men det var ett litet helvete, eftersom att då var det så himla många som bara förstod allting, men jag bara, alltså, vad är det den här lektionen handlar om?
I den åldern också, så känner jag inte riktigt hänga med. Det är så här, det måste vara hett.
Ja, så jag måste typ ta om alla kurser på komvux ifall jag ska vara gymnasiebehörig nu, efter att ha gått studenten. Ja, absolut. Ja, jag vet.
Men av dem, inte hjälpte det liksom.
Nej, men grejen är att jag var ju fjärdiagnostiserad med ADHD under en period. Och så egentligen hade ADD. Inte jättestor skillnad i sig, men ändå så fick jag ändå ingen hjälp av någon. Och det är väldigt många som har diagnoser som inte får hjälp.
Men man undrar lite varför folk diagnostiserar folk, för om man nu inte ska... För jag tänker poängen med att diagnostisera, jag kan inte säga det, bla 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 bla, är ju för att hjälpa dem, vad jag har förstått i alla fall.
Ja.
Inte jätteinsatt på det sättet rent, hur ska man säga, medicinskt. men jag tänker, om de nu inte hjälper, så ser jag inte riktigt varför de ska sätta den stämpeln.
Ja. Eller förstår du? Ja, det blir ju en stämpel.
Varför ens diagnostisera någon om de inte nu planerar att liksom göra något med den?
Jag förstår. Alltså, ja, men det har vi att göra på. Alltså, det finns ingen empati och det finns inga lärare alls, typ. Det är ju så skolvärlden ser ut. Det finns ingen som jobbar med det som lärare. Och då är det ju såklart att det är inte konstigt ifall inte alla elever får hjälp. När det inte finns resurser till det. Och när det kommer till, alltså, till musik och konst och sådär, på kreativa ämnen, så är det också ett lärare som har en diagnos som lär ut själva. Och då märker jag att det finns också så här ingen empati mellan folk som också har diagnoser. Till exempel lärare som har ADHD till exempel, eller dyslexi eller sådär. Jag har märkt att de har lackat i empati för mig som person också. Och då är det som att de vet ändå vad jag har gått igenom. Men de sätter sig inte in i det. För att de inte märker det själva. Så som systemet har behandlat dem, behandlar de andra också.
Ja, det är inte så.
Så det behövs verkligen en reform inom diagnoser. Och speciellt liksom inom skolkretsen.
Ja, men det här med resurser, att folk ska få den hjälp de behöver. Och det stöd de för allt vad de gör.
Ja,
så jag är inte, som sagt, jätteinsatt överhuvudtaget när det gäller DNS som diagnoser och sånt. Jag har ingen diagnos själv. Men
har absolut, inte det. Och du, vad tråkig du är. Nej, vad skojar. Nej, men vad härligt.
Nej, men det är härligt. Ja, men jag är lyckligt lottad att jag inte har behövt kämpa med sådana ting. Men ja, nej.
Nej, absolut. Men skolsystemet, om ni lyssnar, som att det är en person, fix your shit.
Get your shit together, man.
Eller hur, det är typ
det. Men alltså, som jag, det här med konst och, eller med musik och samhället, jag tycker verkligen det här med, alltså det är någonting, tycker jag, med att folk som kan uttrycka sig, alltså rent konstnärer, tänker jag, inte uttrycka sig som politiker, men det är viktigt också, men det är någonting som jag tycker, alltså, behövs i vår värld.
Absolut.
Det här med att de inte, det här vi snackade om innan i alla fall, med att de cut down and everything. Det behövs ju verkligen att folk kan finnas där och skapa lite känslor i allt, liksom. Det är ju, alltså, vi läser ju om konstnärer hela tiden i skolan, alltså under historiska event. Alltså, och det, jag menar, jag vill bara, det är synd, för det behövs ju för samhället. Vad är det för värld vi lever i om inte känslor och konst? Eller uttryckandet helt enkelt är centralt. För som människor, jag tycker det är något väldigt fint med individer som bara går igenom någonting och bara kan reflektera och uttrycka. Och allt behöver inte vara liksom så himla seriöst och så här, gå, jobb behöver vi alla göra för att få pengar. Men du vet, det här med bara leka runt i livet, alltså bara lek. Alltså
bara, och bara hitta sig själv och upptäcka världen och...
Det är det, så det finns inte så mycket annat som betyder något. Såklart, jättemycket sker ju i världen, alltså seriösa konflikter som sker, men det är inte det jag diskuterar, utan det behövs ändå folk som finns där och kan liksom reflektera kring det. För mycket är ju, känner ju folk igen sig, för vi är ju inte så unika som vi tror som människor. Så jag tänker, de här människorna som faktiskt är konstnärer, som kan, eller kan ju reflektera, men som kan verkligen uttrycka, så att finna ett uttryck i det de går igenom. Det behövs verkligen för andra som inte... Så, ja, men förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår.
För jag går igenom någonting och uttrycker det. Någon annan kanske känner igen sig i det. Och vi bara kommer... Jag tror att vi unite more, antar jag.
Förstår du vad jag menar? Jo, jag förstår.
Så jag tycker det är verkligen underskattat, det här med att liksom bara uttrycka sig konstnärligt. Det är inte bara liksom... Ja, jag har inte något att göra, men det är väl lite det också. Det är, men det är någonting väldigt djupt, tycker jag.
Ja, det är någonting som verkligen influerar andra människor till att ge en skjuts i livet där också.
För det, för det är någonting som också inte är, handlar om något, alltså det handlar inte om att köpa, det handlar inte om att vara bäst på något, det handlar inte om att ha mest av något eller vara på ett visst sätt. Det handlar om att, det är det jag tycker är fint med konst och musik, det är, framförallt ska det inte handla om det, men det i grund och botten så är det bara ett uttryck. Förstår
jag? Ja, jag förstår.
Och det är det jag tycker verkligen skiljer sig från andra grejer och andra karriärer. Därför musik, det tar inte av några, eller direkt i alla fall, av några resurser på världen. Förstår jag menar?
Ja, jag förstår.
Klart, turnerande tar mycket på miljön och det, men bara musik i sig, bara det att sätta sig och skapa, det är liksom, det tar inte av några resurser som en annan, jag antar, karriär skulle göra. Jag tycker det är väldigt unikt och vackert med det. Vad tycker du?
Ja, men det är minst lika hårt arbete i vilken karriär som helst. Absolut. Men när det kommer till, jag tycker att det här är inte fakta, men jag tror att de konstnärliga processerna som innebär till exempel att ha yrket och vara artist, det handlar ju mer om att connecta med sig själv och sitt liv. För att leva blir ju jobbet.
Exakt, ja, det var en bra
och erfarenheten. Att leva är jobbet. Exakt. Jag jobbar hela tiden genom att finnas. Exakt. När jag är andas luft så finns jag. Och då jobbar jag ju för jag upptäcker ju saker hela tiden. Jag reflekterar över tankar hela tiden. Och jag får erfarenheter av problem och av andra grejer. Och som kan bli väldigt bra material till min konst. Oavsett om det är musik eller att ranta om någonting i en podd. Eller skriva manus eller vad som helst så blir det ju en del av jobbet. Så bara att jag tar en promenad och kommer på en låttext. Jag tog en promenad, jag gjorde en demo som tog 5 dagar att göra. Och sen så jag tog hela tiden, och jag jobbade i min egna studio hemma. Och jag tog bara promenader mellan alla, mellan allting. Jag bara fokuserade, jag gjorde ingenting annat än att fokusera på låten. Och sen så lyssnade jag på låten på min mobil samtidigt som jag tog promenader. Och sen så tänkte jag, men den här versen kan ju ändra, för att jag tycker det här rimmet skulle passa bättre. Och då kommer jag tillbaka till det. Så att bara genom att finnas till så har jag ju ändå jobbat. Och det är inte någonting som, om vi kommer tillbaka till vanliga jobb eller skolvärlden, så är det ingenting som är som, alltså, konstnärliga, det konstnärliga livet. Det finns ju inte på samma sätt i normala yrken eller skolvärlden, för att genom att bara finnas till, det förbättrar ju inte ditt betyg. Nej. Och det förbättrar inte din arbetsprestation. Nej. På ett vanligt yrke.
Nej.
Så jag känner att det finns så att jag vet inte hur jag ska avsluta det, men
men det blir jättedjupa. Det finns inte en riktig poäng, men det finns en poäng i det.
Ja. Och jag känner bara det går att först i alla fall jobba med som musiker, artist, konstnär on the side, alltså absolut,
det
går
det. Det måste man ju vara villig att göra om man nu, ja. Man måste ju vara villig, det är inte det att men man måste ju vara villig att kunna jobba med det utan att få så mycket tillbaka rent ekonomiskt och rent på det sättet. Det måste man ju, alltså, det går ju inte, man kan inte förvänta sig något annat.
Nej.
Men det blir ju inte så svårt om man nu är passionerad kring det.
Nej.
Det kan bli svårt, det är många delar man inre delar man och så, men är du verkligen passionerad kring det så kommer du ändå liksom. Och det är det som är poängen också, för att jag avbröt dig, men
nej.
Det som är grejen också, att det är så här, vi har ett mål, man vill bli erkänd inom liksom, det man gör, men det som tar en dit är ju bara att man är väldigt passionerad kring det man gör, och det är en skillnad kring att bara sitta på sitt rum och bara vilja bli känd typ. Och det är folk får göra precis som de vill, och det är liksom ingen bash, jag bara jämför och reflekterar det här liksom.
Att åtminstone göra någonting och jag hittar det här ens egna kall och,
ja, kärnan och bara, är ju det, att det är ens kall och det är ens passion, det är ens uttryck liksom, basically. Och det är det som är kärnan är ju inte att alla ska veta om mitt namn, kärnan är ju att någonstans bara att jag ska få finnas och vara,
få utlopp,
och om det innebär att vara någonstans specifikt då, alltså på ett visst sätt, jag bara erkänner inom det jag gör, då får det vara så, det är liksom det som, och jag tror att det behövs, jag menar vadå, det finns ju hur många kända musiker som helst och de har fått sitt utrymme, det är väl det någonstans som man, inte alla, men många som jag vill, man vill få sitt utrymme. Och vi får alla plats.
Det är sjukt.
För och, jag menar, det är inte att bara jag ska få mitt utrymme. Det är absolut inte något sånt.
Och det pressar ju, det sätter ju press på en. För att musikbranschen säger liksom, det finns inte utrymme för alla.
Nej.
Men livet säger ju, det gör det.
Det gör det, för vi alla är unika och har vår, så jag tänker att om folk gör eller är mer autentik helt enkelt, så finns det ju, och det finns ju, eller förstår du vad jag menar? Det handlar lite så här, men det är klart, det kanske inte finns plats för 10 exakt likadana låtar med exakt likadana artister. Det finns en plats, men det är fortfarande väldigt mycket svårare. Men det är varför finns det? Jo, men det kanske är för att det är en och samma person som skriver låtarna till de 10 artisterna. Och de har samma stylist, liksom basically. Ja. Thing. Men om man verkligen gör, och man behöver inte se till att vara unik i allt man gör. Nej. Det är verkligen att inte försöka så mycket. Bara, du vet, kapitulera lite och bara låta falla, alltså, på ens, alltså du vet, förlita sig på sina egna vingar, låt sig ha cringe, alltså, men förstår du vad jag menar? Vad vill du uttrycka och uttrycka? Och jag tror att det är där som det kan, alltså du vet, man behöver inte, jag vet inte, veta allt i förväg, bara gör det. Jag tror att vissa har svårt med det där, man vill liksom veta i förväg vart man ska komma, både i livet men också när man skapar. Jag tror att det kan verkligen, alltså, frisätta eller göra, alltså, vet du, befria att faktiskt inte liksom, att bara testa sig fram och experimentera. Och det är lite det som jag, varför jag älskar konst och musik, att skapa så mycket, för det är liksom ett utlopp som du sa innan.
Nej, jag tycker det är extremt viktigt, och att inte vänta på att någonting ska hända, för då kommer man ju ingenstans, utan bara gör det.
Ja, nej, precis, absolut.
Ja, och musik har ju inte varit, alltså, det är så konstigt, för att det är ju inte planen. Det var inte planen att jag skulle göra ens från första början, för det var ju skådespeleriet som jag har gjort hela tiden. Och då tänkte jag, men musik, alltså jag växte ju inte upp med musik som alla artister gjorde liksom. Jag lyssnade på musik som vilken vanlig person, men jag har ju, och jag har ju spelat, jag började ju spela gitarr lite grann när jag var typ 6. Men jag har ju inte gjort, eller hur? Men jag har ju liksom inte kunnat spela någonting som jag aldrig kunnat liksom vara helt begåvad musikaliskt och en virtuos som absolut alla andra har som har varit artister. För jag vet att liksom i intervjuer och sådär, någon frågar en artist, men jag har alltid gjort det.
Jag har
gjort, och sen så kollar jag på mig själv, men det har inte jag alltid gjort.
Nej.
Så då kände jag liksom, men då kanske inte jag är lika värdig att vara artist. Så, sådär.
Jag förstår det,
ja, men jag förstår. Ja, och då känner jag liksom, nej, men jag släpper en EP här och sen får det vara nog med det. Men oavsett vad så kommer jag alltid tillbaka till musiken, för att det är musiken jag använder för att bearbeta mitt liv på.
Ja, fint.
Ja, jo. Men, och sen så märkte jag liksom, skådis skulle jag kunna vara resten av livet, men det blev svårare efter jag blev efter mitten på tonåren.
Ja.
För att bli lablad som barnskådis till exempel,
mm,
det är extremt svårt att få jobb då.
Mm.
Du anar inte vad svårt det är.
Okay.
För att jag blev ju aldrig direkt stor som skådis. Jag hade ju ett cameo appearance i en radiosåpopera på BBC,
mm,
när jag var 14. Och sen innan dess så gick jag liksom, gjorde lite amatörteater liksom.
Mm.
Men att på grund av det här BBC, att bli lablad som barnskådis på grund av det. Alltså när folk typ SVT till exempel, när jag gör auditions för dem eller när de frågar mig eller så där, om jag ska göra en provspelning eller så där, eller ett, en egen self-tape, då blir ju folk så här, vi älskar dig, vi har sett dig för, vi vet om det, vi älskar dig, men du får inte jobbet. För att du, för du har varit barnskådis.
Aha, gud, det är så.
Ja.
Okay.
Och
jag har inte insatt, jag lyssnar.
Nej. Men för att det är mycket det här med det här bohemiska inom att vara skådis, att jag lever jordnära för konsten, mm, och jag är en person som brinner för skådespeleriet, och det är därför jag förtjänar att ha en roll i det här dramat till exempel. En barnskådis ses ju liksom, jag är ett barn, jag har fått allting serverat till mig, jag förtjänar ingenting. Och det är inte sant alls, för att de jobbar ju minst lika mycket som vem som helst.
Mm.
Men den här stämpeln, det gör att det blir svårare att få ett jobb.
Mm.
Och det har också med att göra, alltså sen tycker jag inte att det är något negativt med ordet barnskådis.
Mm.
För att folk ser det så negativt. Till exempel, jag har ju flera vänner som jag vet är barnskådisar. De vet också det. Så då har jag sagt nämnt liksom det. De bara, men vad menar du med att kalla mig barnskådis? Så jag bara, du gjorde skådespelare när du var barn. Du har inte gjort något nu.
Mm.
Alltså, typ sådär. Och det låter shady när jag säger det. Men, alltså, men det är inte menat som någonting elakt. Det har bara fått en negativ klang. Och jag tycker vi måste lyfta den klangen. För det är ett internationellt problem.
Det är ett
internationellt problem. För folk har ju liksom, för inga producenter vill ju anställa en barnskådis.
För min del så tänker jag, när jag hörde ordet som icke insatt, så det jag tänker nu säger barnskådis är ju bara någon som höll på med skådespel i väldigt mycket, kanske till och med när de var barn, men nu har det, de lämnade det lite på hyllan, och nu gör de vad de gör. Alltså att man typ inte gör skådespelare som nu. Det är lite det jag hör när jag hör någon som säger, om en vuxen person säger, jag förstår vad du menar.
Ja.
Har den, jag vet inte.
Och det, vi hör ju hela tiden i media liksom så här, den här barnskådisen löper amok. Den här personen har blivit galen nu.
Ja.
Du vet, sådana där grejer. Och alltså, som skådis eller artist, alltså, vi drabbas ju av problem precis som alla andra. Men på grund av att vi har den här bara artist eller barnskådis som stämpel på oss, så gör det ju att det blir mer dramatiskt, som att det är bara vi som drabbas av det här.
Mm.
Och då shamas vi hårdare än någon annan och döms hårdare än någon annan.
Mm.
Och jag tycker inte att det är då det blir problematiskt med de här titlarna, bara artist, musiker, barnskådisen gjorde det här, shame on them. Alltså, det blir inte bra i slutändan, eftersom att problemet tas inte lika seriöst, och det är ingen som väljer att bli lablad som artist. Det är ingen som väljer att bli lablad som barnskådis, men det händer ändå.
Mm.
Och då blir det ju svårare att få jobb, och det resulterar ju att när man inte får jobb, då liksom, om man har jobbat med någonting hela sitt liv och sen så tar det bara slut där för att industrin inte vill ha det med det att göra. Det är då det leder till problem, som till exempel droger eller och sådär. Och då kommer ju media igen som inte vill ha med det att göra och håna dig för det.
Ja, det är lite konstigt. Ja, jag förstår. Men det är ju verkligen, folk är så intresserade av vad folk gör hela tiden.
Mm.
Men alltså, om man tänker på stora, alltså, stora kändisar och så, som whatever they do, folk är så jävla intresserade. Men det är ju verkligen det här med att man, sociala medier delvis, men bara det här skvaller och grejer. Och så här, du vet, man vill veta vad folk gör i sitt liv. Man har kanske inte så mycket skärm man håller på med. Så att, det är bara folk som...
Mm.
Deras bullshit liksom.
Eller hur?
Men det går ju inget på det. Men ja, nej, men jag kan ju ingenting om det här med barnskådespeleri, men det låter väldigt jobbigt. Jag nöjer med det.
Tack.
Men du kommer väl, ja, jag vet inte, lycka till.
Ja, eller hur? Så nu, alltså jag fokuserar inte på skådespeleri längre.
Nej.
När SVT eller så där bara frågar mig om att göra en provspelning för någonting, då gör jag det. Men de vill ju inte ha mig ändå. Men jag gör det ändå, för att jag tänker liksom, ja, men det kanske skulle kunna bara bli någonting. Eller Netflix som hör av sig till mig. Du bara, okej, men då kanske jag kan göra någonting. Eller ja, då spelar jag in i en studio liksom, och läser mina repliker. Eller skådespelar mina repliker. Och ser om de vill ha mig eller inte.
Men egentligen tänker jag att det borde, finns ingen, förutom barnskådesgrejen som du snackade om, så finns det redan att det inte skulle gå om du gör ett bra jobb. Så jag tror verkligen inte att det är... Jag kan se det framför mig. Om du nu är intresserad av att göra något skådespeleri, så kan du se det framför mig.
Absolut.
Du bara, tack.
Tack. Och detsamma gäller att vara artist. Alltså folk kan ju förfråga dig att vara med och uppträda på typ en festival eller någonting.
Nej, va?
Jaha, men i alla fall. Och eller så kanske du så skickar in, eller om du har ett management i framtiden så kanske de skickar in åt dig liksom, bara Claire är intresserad av att spela på det. Och sen så kanske de har lablat dig, bara, men du har gjort det här med typen av musik tidigare, du började så här, så vi vill inte ha dig. Det är ju samma sak där. För att då kommer vi också tillbaka till det här, tror att du är någon när en person säger, ja, men du är barnskådis, och sen när jag säger det själv, ja, men jag är för detta barnskådis, så är det bara, nej, det är inte, vem tror att du är? De här personerna som är kändare, så, och då är det liksom där, folk som är besatta av kändiskap till exempel, bara, du är det här, men säger du själv efter egna erfarenheter att du är någonting, då är du inte det. Jag ska bara kunna säga att du är känd så att jag ska kunna shama dig. Det är liksom så. Och det var en väldigt stor period för mig där jag var väldigt rädd för att uppdatera min Snapchat, för att jag var så himla rädd att uttrycka mina åsikter, för jag visste så här, jag vet att den här skvallerbloggen håller koll på min Snapchat, och jag vet att den här personen som är stor twittrare håller koll på det jag säger, så jag kan inte säga någonting. Så då kunde jag vara jättekonfident när jag la ut en story, men sen 10-20 minuter senare så bara ångrade jag mig, bara nej, de här personerna kanske ser, men jag kanske ser, och sen är ju inte jag relevant nog för att någon ska kunna bry sig om ifall jag har en kontroversiell åsikt eller gör något fel. Men det blir ändå liksom så att folk blir intresserade av det för att kunna bärsa mig. Och jag känner att det, nu har det verkligen tonat ner sig, för nu är jag ännu mindre relevant än vad jag var för ett år sedan. Men det är fortfarande det här liksom, att hitta fel i en annan offentlig person för att kunna shama dem. Och jag är så glad att jag har försökt ta mig ur det nu.
Men jag har försökt, det låter jättejobbigt och svårt. Jag har inget tips, jag har ingen erfarenhet av det.
Nej.
Det låter jobbigt.
Bara fokusera på dig själv och låt inte sociala medier eller offentliga uttalanden styra ditt liv.
Nej.
Det är därför jag var så himla glad att liksom vara med mina vänner och sådär, för att då var jag liksom privatpersonen.
Och hela tiden. Det är det som är du egentligen liksom.
Yes.
Eller, det kan
man, jag lyssnade på en podd om, och nu kommer jag bli på de här namnen, för att jag vill inte ta med, jag vill inte starta ett bråk. Nej, men de här personerna har sett mig, men
don't vet drag me in this.
Eller de har sett mig, men de vet inte vem jag är typ.
Okay.
Men det finns, om du vet vem det är, artisten.
Nej, men okej.
Och hennes manager.
Okay.
De är stora musiker liksom.
Okay.
Och de började projektet genom att vara musiker, genom att skoja om kändiskulturen. Och oj, jag gick in på Instagram direkt, för jag skulle söka på sida, och sen så var det en fanpage till Angie som dök upp.
Den stora kärleken, du vet.
Yes,
till Angie.
Men i alla fall, så här såg
jag
nu.
Okej,
jag känner, för hon brukar göra videor i ett vitt rum.
Okay.
På YouTube, och det var så hon blev känd. Och videorna innehöll ju mycket så här att hon skojade om kändiskulturen och kulturbranschen. Och hon blev ju, alltså hon gjorde ju en karaktär av sig själv, att hon bara, att vara känd är viktigt. För att då får jag uppmärksamhet. Så hon
hade
ju...
Och så blev hon känd genom det, vadå?
Ja, genom att hon gjorde en karaktär av sig själv, av vad folk tycker om kändisbranschen eller musikbranschen. Så gjorde hon en karaktär av sig själv. Och hon och hennes manager, eller som också är producent för videorna, de gjorde det så mycket att de blev sina karaktärer. För att det är jättesvårt, för att som offentlig person och privatperson så är det mycket som går samman. Och jag vet att till exempel för mig finns det ju Gustav Öfström och så finns det Seventeen. Och det går ihop jättemycket, att jag inte kan skilja på mig själv som privatperson och offentlig person. Och då är det ju så lätt att det liksom tar kontrollen. Till exempel, och så här många personer har sett mitt filter på Snapchat. Och så här många personer har lyssnat på min podd. Och då är det väldigt så här siffermässigt. Och jag får inte göra någonting fel, för då kommer den här skallebloggen veta det. Eller. Då blev det väldigt mycket så att jag var tvungen att vara 17 på hela tid. Så, för att jag var så rädd för andra människor och att de skulle shama mig. Och det... Ja, och när vi, om vi återkopplar till det, till alltså de två... blev ju liksom sin egna, alltså sina karaktärer på heltid för att gömma sitt privatliv. Och det är inte ovanligt att artister gör sådär. Men det är väldigt ironiskt ändå. Och jag vet att jag har jättemånga artistvänner själva som liksom inte har kunnat känna skillnad på sitt liv som offentlig person och privatperson. Och det är väldigt svårt, för konsten är ju så mycket en del av sig själv. Till exempel musiken är ju någonting man lever med. Men det är svårt att kunna skilja på det och sitt vardagsliv.
Jag kan definitivt förstå. Jag har inte den typen av erfarenhet när det gäller såhär, alltså jag är ingen offentlig person på det sättet, men jag kan definitivt, alltså mitt artistnamn, om det ens, ja, jo, men Claire Sokup heter jag ju, och det är mitt artistnamn, så att, ja, för mig är jag ju bara Claire, och jag, väldigt mycket av det jag gör är ju bara det jag är, och ena dagen vill jag göra det ena, andra dagen vill jag göra det andra, och det är inte att jag vet inte hur jag ska förklara, men det är liksom, det är jag helt enkelt, om man säger så, så att jag kan definitivt förstå att det kan bli ett dilemma att liksom, vet, skilja på, jag vet inte, det ytliga helt enkelt, så siffror. Och du vet, det som är liksom, det verkliga som är ens inre, det man skapar och ja, sin familj, sina vänner, allt man tycker om. Liksom. Men jag kan förstå det.
Men har inte det varit en struggle med dig med PR och liksom marketing för din musik?
Gud ja, det är svårt tycker jag. Jag jobbar på det jättemycket, och 2020 ska bli liksom, jag ska verkligen jobba på det som, alltså, inte svär, men jättemycket helt enkelt. Men det är definitivt svårt, speciellt när jag tror att det handlar om att det är sig själv, det handlar om mig. Jag tror att har jag typ, jag vet inte, en produkt, så tror jag att jag kan distansera mig på ett annat sätt och bara, du vet, bara se vad det är jag behöver göra och marknadsföra det. Och jag kan ju se definitivt det är min konst, alltså min musik, som en produkt, vilket det är det som det är på ett sätt. Men det är också svårt att behålla sig själv och behålla sina värderingar. Vad är ens, hur vill jag, alltså du vet, man kan göra det på så, man kan ha olika identiteter helt enkelt. Och, så jag, absolut, jag tycker det är svårt. Jag jobbar på det jättemycket. Och det här med att bli hörd är bara svårt, att det är sånt brus. Så det är inte själva, jag menar, PR är PR helt enkelt. Det är bara att få folk att höra. Men det är ju så många som vill bli hörda. Och få ut sin musik, så jag, för lyssnaren är det bara, jag är ju också lyssnare när jag inte gör musik, så är det. För så när jag får upp så här sponsrade inlägg, så är jag lyssnaren för den artisten som sponsrar inläggen, och jag förstår själv av erfarenhet att det liksom, man pallar inte gå in på varenda grej, alltså det är, va? Nej liksom, men det är ju vissa saker som bara cut your eye, så att, jag vet inte, det är, ja, det är svårt, det är väldigt svårt, och det, men det, jag tror definitivt att man får, det man inte kan själv lär man sig eller tar hjälp av. Så jag tänker definitivt att 2020 så ska jag, 2019 så släppte jag musik, och det var verkligen det första året som jag kunde prodda och kunde släppa musik. Jag kunde inte klappa musik innan på det sättet, för det var verkligen det året som jag på riktigt satte igång med att verkligen spela in ny musik på det sättet, och för att kunna släppa det på streamingtjänster som Spotify och så. Så nu känner jag att det här året så går jag vidare, och så det känner jag att jag har fått lite hum av hur man gör musik. Nej, men jag har jobbat med musik väldigt, väldigt länge innan, men just det här med att på ett självständigt sätt kunna spela in sin musik och släppa det. Det gjorde jag 2019. Men så nu som 20 så känner jag ändå att jag, det här med att promotion tänker jag definitivt jag ska ta hjälp av folk. Så att och bli bättre på det. För det är inte, och jag menar, det är jättemånga som är så här, vissa studerar och jobbar bara med PR. För jag menar, det är verkligen en hel värld, och därför tänker jag att det är, alltså det man inte kan, man kan ju försöka lära sig så mycket som möjligt, vilket jag gör varje dag. Men också att det här året tänker jag definitivt det här med att verkligen öppna upp mig själv och ta hjälp av folk. Det jag inte kan, eller jag inte kan göra själv helt enkelt. Så det är väl lite det som är min plan. Jag är ingen rutinerad planerare liksom.
Nej, alltså du vet PR-byrån, inte byrå är de ju inte, men de är en plattform, My News Desk.
Ja.
Där har jag fått en, där har folk försökt kontakta mig från, alltså folk därifrån ville ju boka in ett möte med mig om PR. Och jag har inte, och jag känner mig så elak för jag har inte svarat dem.
Men vad vill de göra?
För de vill att jag använder deras plattform för att skapa, för att ha mina pressmeddelanden där. På deras plattform. Så till exempel, ny säsong av Art is Alive, och så står det med bilder och sen en text liksom. För då får ju de visningar också. Och det använder jag ju för att kunna gå ut till media. Så då visar ju de till exempel lokalmedia och nationell media liksom, det här inlägget har jag skrivit, har man på My News Desk, så skriver de där. Och då vill ju de att jag använder deras plattform för att göra det och inte bara mejla runt som jag brukar göra. Och så är det en tjej som jobbar där som har försökt kontakta mig, bara, vi vill ha ett möte med dig så vi kan prata om PR och bara guida dig om hur du gör. Och jag har inte kunnat svara på det ännu. Och jag hatar när jag hör av mig till en person eller ett företag och bara, jag vill ha med dig Art is Alive. Och sen så svarar de inte mig och jag måste skicka igen och igen och igen och liksom så här tjata. Och nu när de har gjort det med mig, alltså, då känner jag liksom så här, I'm sorry.
Men vad är det som hindrar dig, frågan?
Schemat.
Jaha.
Schemat är det.
Ja,
nej. Nej, men jag får, nu får jag inte jättemycket mejl, men jag har fått så himla mycket mejl från företag och så vidare, att jag känner att jag kan inte svara på er. Alltså,
men då får de faktiskt bara leva med det.
Ja, jag vet, jag vet.
Om du kan leva med det.
Ja, absolut. Men jag vill, jag har sagt så här, jag ska svara på dem efter podden nu. Jag kan ta ett möte i mars.
Ja, det är bra. Det är, alltså, det är bara, det. Ingen procrastination här.
Liksom. Nej. För nu har jag ju skolarbetet. Jag har lämnat skolan. In. Ja, det är betygssättning på allting från förra året.
Oj.
Idag.
Oj.
Så jag har lämnat in allting förutom en grej. Oj. Som inte jag blev klar med. Som min lärare mässade mig. Shout out till dig, Vanja, som hör den här podden ibland. För hon blev så bara, var är den här inlämningen? Jag behöver den idag. Jag ska kunna sätta betyg. Och jag bara, ah! Så jag fick så mycket sms från henne i morse. Jag måste ha det här och det här. Och jag lämnar in allting förutom en grej. Så jag bara, om inte jag kan, alltså jag får komplettera senare. Om inte får du underkänna mig, I'm sorry. Men för jag ska jobba på med gymnasieprojektet. Gymnasiearbetet heter det.
Projektet låter lite coolare.
Ja. Så jag ska göra en ljuddokumentär om hur motion och promenader hjälper ens psyke.
Åh, gud vad intressant. Yes. Det är ju verkligen en grej.
Yes. Så jag har till 21 februari på mig att göra en 20 minuters dokumentär och intervjua forskare och grejer. Så jag måste höra.
Wow, den vill jag höra.
Yes, det ska du få.
Det är ju en grej att det är bra på hälsan, visste ni det?
Hörrni? Ja.
Intressant, kul ämne att det var. Jag hade inte förväntat mig det.
Nej. Roligt. Och sen samtidigt så har jag piloten. Jag har musik. Och spelningar vill jag få igenom också. Så det är massa grejer på G. Och jag känner liksom, jag måste ha rum att tänka klart och så vidare.
Det behöver vi alla.
Ja.
Ge dig själv det spacet med.
Yes, så att, är det någon som har hört av sig till mig på mejl, jag har inte svaret. Jag ser er, men jag kan inte svara just nu. Men det kommer, I promise. Men nu kan vi prata lite mer om dig.
Ja,
vi pratar med, nu har vi pratat först börjar vi med att prata jättemycket om dig och sen stal jag fokus.
Skitlänge. Vet du vad, jag har inga problem med det överhuvudtaget.
Tack.
Jag lyssnar, det är intressant och samtal.
Yes. Ja. Kan vi bara sammanfatta innan jag kan avslöja vad det är vi gör efter podden? För nu har
du vill veta.
Okej, okay, så vi har pratat om Silent Echoes.
Ja.
Hur det var att producera den.
Min EP, yes.
Yes, och den, om har ni inte hört den,
alltså, lyssna på den.
Den finns i beskrivningen här. Det finns beskrivningen, länk till Spotify, Apple Music.
Bara lyssna och säga vad ni tycker. Det är 5 låtar. Ja. Yes. Typ 20 minuters lyssning. Hallå, ni har tid.
Yes.
Nej, men lyssna när ni vill. Jag skulle bli jätteglad, verkligen.
Ja.
Och skriv till mig om det är någonting som ni funderar på. Kan vara som helst.
Våra sociala medier finns också.
Samarbeta, åsikter om allt och ingenting.
Ja, våra sociala medier finns i beskrivningen.
Ja, precis.
Och nu ska jag berätta vad det är jag har planerat. Åh, kul! Okay.
Jag vill sitta på det. Oh. Vad är det?
Jag tänkte vi kunde göra en spellista.
Åh, oh, kul! Jag älskar sånt här.
Vi kommer ta din EP. Och emellan, det kommer inte vara annan musik, det kommer bara vara EPn. Och emellan kommer det vara där du berättar vad, hur det var att skriva låten. Så du började med, det här är den här låten, det här är I Go Still Here.
Ja.
Och så berättar du typ i en minut hur det var att göra, och sen kommer låten, och sen går du till nästa låt.
Okej, men gud vad kul, men hur, okej.
Så det gör vi, så det kommer på Spotify.
Vad ska jag göra?
Det kommer snart, cool, vi kommer, cool. Vi tar 5 minuter och spelar in det.
Ja, fan vad roligt.
Yes.
Bra
initiativ. Så hörni, vi har ju pratat om det, vi har pratat om... Om att du åker till LA.
Ja.
Kommer bli riktigt roligt. Lägg ut någonting.
Konst
i samhället. Skolsystemet. Ja, men jag kommer lägga ut lite
grejer med, tror jag
ändå. Ja. Så får ni ha det så mys.
Ja, ta hand
om er. Och som jag säger, du är alltid välkommen tillbaks. Det har varit så roligt att spela in
det här. Det här var ju min första podd. Wow.
Ja.
Nej, men jättekul verkligen.
Jättekul. Har vi något mer att säga eller?
Nej, vi får köra till oss inte, känner
jag. Ja, vi uppdaterar er senare i säsongen.
Nej, verkligen inte. Ta hand om er, kul att ni lyssnade. Tack för att jag fick vara här.
Tack för att du var här.
Du frågade mig.
Det var så roligt, jag älskar din EP. Den är så melankolisk och
känslig. Ja, vi ser den. Jag har ju kört så mycket, låt mig. Men tack så jättemycket.
Yes, vi hörs, hej.
Hej.